Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna igen tillbaka alla våra lyssnare på Sektpodden med dig Emma och mig Rigmor.
Mm. Dags igen, spännande.
Hur känns det för dig? Sen senast har väl du varit på löpsedlarna?
Ja, precis. Ja, det är inget att skratta åt för att säga, men ja, nej, det stämmer det. Det vart ju lite större än vad jag hade förväntat mig i alla fall.
Men, vi har fått publicitet och den har varit positiv än så länge.
Så kan man säga.
Och vi har ju också fått så många intressanta, gripande, tankeväckande kontakter med våra lyssnare. Så den här gången, verkligen, hela det här avsnittet, så tänkte vi utgå från frågor, kommentarer, undringar och reflektera, besvara. Min tanke var så här att om vi börjar med de frågor som jag tycker tydligast riktas till dig. Och som då handlar mycket om Knutby och kanske din egen bakgrund. Och
Ska vi säga också det att det är bara att fortsätta skriva in nya frågor. Och även om man inte får svar med en gång så kommer de så småningom. Och det är sektpodden@gmail.com.
Det var mailadressen.
Mailadressen.
Men vi tycker också det är roligt över kommentarer som syns på Sektpoddens Facebook-sida.
Absolut. Och Instagram.
Och Instagram. Instagram kan inte jag, men jag kan Facebook-sidan. Den hittar jag.
Det skrivs med där också, faktiskt. Så att,
Ja. Men då börjar vi, tänkte jag.
Vi kör.
Ja, vi kör.
Har vi fått för frågor?
Ja. Men det är flera faktiskt som har frågat om hur det är för dig, Emma, med din gudstro och din tro, din relation till Gud idag, efter att åren i sekten, efter att sekten är upplöst.
Ja, men det är ju en intressant fråga, och det kan ju vara, det är ju väldigt olika för oss som har varit i Knutby efteråt. Men om jag ska prata för min egen del, så jag har kvar en tro idag. Den ser ganska annorlunda ut, och den har blivit ganska mycket, vad ska man säga, inte mindre på ett sätt, men väldigt mycket mindre i paketet liksom. Det är inte alls lika mycket med som ska förklara min tro, utan den är ganska enkel idag. Och jag tror att anledningen till att jag har kvar min tro är ändå att jag hade med mig den från barnsbenen. Jag hade den med mig när jag kom till Knutby. Det är ingenting som jag fick i Knutby, utan min gudstro, den fanns innan och har varit min trygghet. Och även i det att jag liksom kom ur Knutby och alltihopa, så var de det som bar mig faktiskt. Så att för mig har jag, däremot så har jag inte, jag är inte med i någon församling idag, jag går inte på gudstjänst regelbundet, jag läser inte alls Bibeln på samma sätt som förut och så det ser annorlunda ut, men det finns inom mig kvar, men den är väldigt privat och egen, och jag har ingen längtan efter att gå med i något sammanhang längre, inte idag.
En av våra lyssnare vill veta, hur gick det till vid sektens upplösning? Vi fick bara se i tidningarna att nu hade en pastor lämnat, nu hade Åsa Valda och hennes lagvigda tagit ut skilsmässa. Nu flyttade Åsa Valda och Kristi brud från Knutby. Men vad hände?
Ja, alltså jag ska försöka göra en ganska lång historia lite kort här. Jag hoppas att det går att förstå. Men jag tror att det hade varit så att under ganska lång tid så hade det ändå skavt med känslan av att någonting inte stod rätt till. Att det var saker som kändes svåra i den här innersta kretsen. Och sen så kom det ju fram i ljuset att det fanns då att Kristi brud och den här ena pastorn, framförallt nu tar upp de två, hade sexuella relationer utanför äktenskap.
Med varandra
eller? Och ja. Även med andra. Ja. Och när det kom upp till ytan så var det som att ta bort skygglapparna. Liksom. Det var som att allting bara föll. Och man, jag tror att man, liksom, jag säger man därför att jag var ju inte med. Och jag var ju på annat, jag var ju utfryst under den här perioden. Så jag var inte med i den här dekonstruktionen av alltihopa. Men då var det som att man plötsligt vågade ta bladet från munnen och prata med varandra om vad som kändes fel. Och då vågade man också ifrågasätta hela Kristi brudläran och faktiskt säga att det är verkligen Åsa Kristi brud. Nej, det tror vi inte. Och det här, det tog lite tid men inte jättelång tid ändå att ganska snabbt komma fram till att det här är fel. Och jag tror att det fanns en lättnad i det också. Att man äntligen fick säga att det var fel. Och att rätt personer, ska jag säga, nyckelpersoner vågade säga det i ledningen. Det kom också fram att det var fler än de som hade haft sexuella relationer så småningom. Och som också var graverande för alltihopa. Liksom, och som gick utanför det vi faktiskt ändå trodde på och skulle leva i, liksom leva för. Därför att för de allra flesta, ska jag säga, så var det en nyhet. Det var bara några få som hade liksom den här. Så det var nog en chock liksom, som gjorde att det kunde spricka så snabbt. Och då i samband med det så fick ju både Åsa då, hon flyttade ju, och den här pastorn som hade haft flera stycken relationer med kvinnor fick också mer eller mer tvingas bort ifrån församlingen och platsen. Så att, sen var det ju så att församlingen, för den frågan också var, ville några liksom fortsätta? Och det fanns ju några som ville fortsätta och försöka behålla en vanlig församling eller liksom återuppta det här, en vanlig liten pingstförsamling ett tag. Men det var som att det gick inte, det var för infekterat, det var för förstört. Så småningom så las alltihopa ner, och jag tror att det var det enda rätta. Att helt och hållet lägga ner. Så idag finns det ju ingenting kvar av Knutby Philadelphia.
Ungefär 100 år efter att den lilla församlingen grundades så är den idag nedlagd. Det är ju så, jag vet inte om vi har varit inne på det, men när det uppstår en sektstruktur så blir det ju en kärna i ledningen, en eller några få personer. Och sen blir det som man kallar den inre kretsen. Och i Knutby Philadelphia kallade de sig bordet. Jag har förstått att de var man hade kanske mejllistor och kommunicera med varandra. Och de samlades då också vissa dagar, vissa kvällar inne hos i Åsa Waldaus hem. Och att medlemmar i periferin, som ju är den ekonomiska och arbetsmässiga och liksom bodyn i församlingen, de ser ju upp till det här inre kretsen som en slags elit i församlingen. Och det du beskriver, då tänker jag att den här gränsen till eliten, den upplöstes plötsligt. När man såg personer som levde dubbelliv och som hade misslett och narrats för medlemmar som befann sig i beroendeställning.
Det blev ju en kris i på något sätt hela förtroendekapitalet i församlingen. Och vi kanske inte kan gå in på allting där, men det var ju liksom plötsligt så vågade ju församlingsmedlemmar säga saker, vad de tyckte. Och så det var ju en tuff tid, men en väldigt bra tid, viktig tid och nödvändig tid. Där det kan se att vissa i ledarskapet tog ett större ansvar, vissa kan jag tycka har smitit undan och inte tagit det ansvaret som man borde ha tagit. Definitivt inte Åsa, tycker jag inte har tagit ansvaret som hon borde göra. Så det var det så. Och det är också viktigt att komma ihåg just det här. För den frågan har vi också fått ju, tänker vi när vi pratar om församlingen med den inre och kretsen och resten av församlingen och hur utbrett var Kristi brudläran och det här. Kristi brudläran började ju en liten krets och sen så ökade den successivt. Och när allting sprack så var det stora delar av församlingen, men inte hela församlingen ändå.
Så det fanns de som
fortfarande inte visste om att vi faktiskt stod för den teologin eller tron.
Trodde de medlemmarna på ledarnas förnekelse utåt? Ja. För att det var ju den ständiga frågan. Mm. Vi talade utifrån om att den här idén om att Åsa skulle gifta sig med Jesus var den bärande kärnan. Mm. Och när man då förnekade det så instämde och trodde medlemmar i periferin på.
Ja, jag vet till och med medlemmar som frågade rakt ut. Ja. Tror ni på det här? Ja. Och fick ett nekande så att man trodde på det. Att det var så. Att det var okej, vi gör inte det. Skönt. Då är det de andra som tror fel om oss. Så att det var liksom utbrett den där förnekelsen. Mm. Även i den yttre kretsen av församlingen.
Mm.
Så. Sen var det var inte så många. Utan med tiden så var det ju fler och fler som blev invigda i den här hemligheten. Och precis som du säger så var det ju på något sätt en strävan inåt mot den här inre kretsen som fanns i församlingen.
Att bli invigd i hemligheten. För då är vi där igen med hemlighetsmakeriet.
Precis, då har vi kommit till dem igen. Ja, precis.
Men då vill jag fråga dig som en fråga vi har fått. Mm. Finns det fortfarande före detta medlemmar som tänker sig att Åsa Wallå ska gifta sig med Jesus?
Ja, alltså det är klart att jag kan ju inte svara för alla före detta medlemmar. Men jag har aldrig efter allting sprack någonsin hört någon som tror. Tvärtom så har jag hört väldigt många jag har pratat, eller alla jag har pratat med säger att de inte tror på det. Så jag skulle nog tro att den är ganska utdöd, den tron.
Mm. Jag har inte heller stött på någon haft en tron.
Mm.
Du, en annan fråga.
Mm.
Hur stor var egentligen Knutby Philadelphia församlingen, sekten?
Som flest så var vi runt 100 stycken. Och det var vi mot slutet. Så den var aldrig större skulle jag säga än ett dryga 100-tal. Så det var, och det är också viktigt att komma ihåg, för att det finns någon slags allmän tro om att Knutby församlingen var hela Knutby, och det är väldigt fel, utan det är ju, vi var en liten klick i samhället Knutby.
Ja, så det är grannarna noga med.
Ja, precis, och det förstår jag. Ja. Så det är viktigt att påpeka.
Mm. När vi ändå är inne på det här med församlingens upplösning, för detta medlemmar, då vill jag gärna ta upp ett begrepp som brukar kallas floating.
Mm.
Alltså att en medlem som har varit med i ett sånt här slutet sammanhang kan ha en flytande känsla i minnena, intrycken och också saknad för någonting som upplevs som, ja men det var härligt. Det var annorlunda och nu är det bara liksom grått. Gå till jobbet, äta middag med familjen. Vi hade en högre mening och det gav oss en samhörighet. Och vi jobbade visserligen väldigt hårt, men vi gjorde det tillsammans. Och vi skrattade och skojade medan det pågick. Och så kommer den här längtan tillbaka. Mm. Ett flytande där en så kallade sektidentiteten liksom tittar upp över ytan.
Mm.
Och sen brottas man med det här. Och jag vill säga att det är en del i rehabiliteringsprocessen. Och det kan hålla på många år faktiskt. Mm. Men det brukar klinga av mer och mer med tiden.
Mm.
Därför det man glömmer då, när man minns de härliga stunderna, det är att när man hade som roligast och skojigast, då var det någon som var utfrusen och som fanns alldeles intill men inte fick vara med.
Mm.
Och man ställde inte upp för den kamraten, utan man liksom, det som kallas compartmentalization, alltså att man delar in medlemmarna i små askar, bildligt talat, eller smågrupper som får prata med varandra.
Mm.
Men det du beskrev nu i upplösningen, det var att de här väggarna mellan er, de släppte och ni vågade prata fritt och öppet. Mm. Tror du verkligen så här? Men hur har det varit? Mm. Har du förstått?
Mm.
Har du sett? Mm. Och när man börjar dela erfarenheter och vara förtroende, ha förtrolighet med varandra, med vänner, med äkta makar, då släpper ju den här skräcken för överheten och de föreställningarna att Åsa till exempel och hennes närmaste då hade nycklar till himmelriket och falluckan billigt talat till helvetet.
Mm. Nej, men jag känner igen det du pratar om, därför att när jag pratar med mina vänner efterhand, när vi liksom hur allting, så är det precis som du säger, att man flyter ju mellan de här känslan av att, ja, men att de här sakerna var ju bra, det här hade vi som var fint, och det är svårt att sortera ut vad man tar med sig efter alla de här åren, därför att det är inte så lätt som att bara kapa och sen säga att nu går vi vidare. Nej. Utan det är ju liksom, det är många år av, och just alltså anledningen till att vi stannade så många år var ju också att det fanns många bra stunder, annars hade man ju inte stannat, och att sortera ut dem. Och då menar jag bra stunder med att, som precis som du säger, där vi skrattade och hade roligt. För hade vi varit ständigt elaka mot varandra, så hade man ju inte, då hade vi förmodligen inte från början stannat liksom, utan någonstans på vägen så freds det ju alltihopa liksom.
Mm.
Och det där märker jag att det är svårt att sortera för många. Och det är väl inte så konstigt, precis som du säger, det är en naturlig process. Det kan ta olika lång tid för olika människor.
En före detta medlem har reagerat mot att jag i ett tidigt poddavsnitt använde ordet att det var en dödskult i Knutby sekten. Vad tänker du om det?
Jag kan förstå att man kan reagera på det. Men jag kan också, för mig så är det som att det finns två stycken sidor av det. Därför att innan, i samband med det, vi har ju pratat om det här med att vi trodde att då Kristi brud skulle dö och gå hem till Jesus. Och den föreställningen levde ju innan mordet, alltså 2004, och en tid efter mordet.
Ni hade ju gruppböner där ni bad till Gud, bad till Jesus att, det kallades att be hem Tirsa. Hon ville kallas för Tirsa och Savalda. Och må Tirsa få sin rätt, bad man också. Mm. Och då hade det att göra med att hon skulle få gifta sig med Jesus i himlen. Mm. Och då har jag sagt i tidigare avsnitt, men det var ju liksom en resa. Resan till himlen, det var ju också resan ner i graven.
Mm.
Så att det fanns en förväntan på den tiden att hon också skulle dö.
Mm. Och jag tror att det som också gör att man kan prata om det, att det fanns en form av, om man nu vill kalla det dödskult eller vad man ska kalla det, var ju också det att utifrån att vi hade hela resan av att Helene dog och att det här med drömmarna och att det fanns
drömmar
om att Helene skulle dö och att det skulle vara förutbestämt.
Vem hade de drömmarna?
De hade Helge. Bland annat. Och att man talade om att det var en befrielse, att det inte var negativt. Och det här,
befrielse?
Att få dö. Att det kunde få vara liksom att man kom hem till himlen och att det var inte bara negativt. Liksom. Och jag tror att, som jag också sagt i några tidigare poddavsnitt, att jag vet ju inte hur människor tog till sig det här och vad man gjorde av det, sitt eget inre, av att man hade kanske, man blev rädd eller tog med sig att det kanske är min tur nästa gång och så vidare. Och därav så fanns det en period där jag tror att det fanns mer av den här typen av tankar, tal, att gå hem, att dö, och sen så kom mordet och det blev så mycket omkring det här. Men sen det jag skulle vilja säga, som jag kan tänka mig att den här personen reagerar på, utifrån att det på något sätt sen klingade av, därför att efter mordet, kanske något halvår
efter 2004.
Efter 2004, precis. Så kom vi liksom, så kom det var någon i ledarskapet som uttryckte att nej, men jag tror inte att Åsa ska dö, Tirsa då.
Mm.
Och Tirsa själv tror jag kände att, Åsa själv då kände att jag vill inte dö. Så då på något sätt försvann den där tanken. Jag kommer inte exakt ihåg hur det såg ut. Och så skulle vi istället leva här och nu, och det blev, vi skulle, och då kom den här, det som sen blev, som vreds väldigt mycket om det, att vi skulle bli fullkomliga och vi skulle göra allting rätt och det blev en press och det blev en uppskåsning i det istället. Och då handlade det väldigt mycket om att leva här och nu och ta tillvara och göra allt man kunde för att påskynda att Jesus istället skulle komma tillbaka till jorden. Och så blev det det fokuset.
Och då, så Jesus skulle komma tillbaka till jorden om ni hade varit typ perfekta människor?
Ja, typ. För att få så enkelt förstå. Ja, men precis. Och det kan ju tänka dig vilken press det blir om man ska göra allting perfekt och dessutom har någon som hela tiden övervakar att du gör allting perfekt och du får höra om du inte gör det.
Sades detta, så uttalades detta, och i så fall av vem, att om du inte bygger färdigt min friggebod. Ja. Varför skrattade du nu?
Nej, men ja, det var ju det var ju så det var, att Åsa hade, hon uttryckte ju så, att om du inte gör de här sakerna så kommer det, så hindrar du att Jesus ska komma tillbaka. Det var ju något slags hot i det. Så det fanns. Ja, det fanns. Mm. Så det var liksom, så därför vändes det till att, så det var inte så mycket tal om döden de sista 10 åren kanske, utan det liksom, utan det var så det, jag skulle dela upp det i 2 delar mer.
Knutby 1,0 och Knutby 2,0.
Ja. Precis. Så därför så kan jag förstå vad medlemmen menar, samtidigt som jag också menar att du har rätt i det, att det fanns under den perioden. Och jag tror att det kan ha levt kvar i människors inre. Ja. Det vet ju inte vi.
Nej.
Jag vet ju inte det.
Nej.
Därför vill jag ha respekt för att säga att det var si eller så.
Ja.
Därför att det här är individer det handlar om.
Alltså det är ju en religiös symbol som är vanlig, att man dör ifrån sitt gamla syndiga jag till en förnyad identitet och ett nytt liv. Men när man lyssnar på inspelade predikningar, för att man gjorde i Knutby Philadelphia, som man också gjorde vid den här tiden i Livets ord, att man spelade in predikningar så medlemmar.
Nu talar vi om tiden före mordet.
Knutby 1,0 före mordet. Och så att medlemmarna själva kunde lyssna på de här predikningarna och förkunnelserna. Så att det är ju därför jag har fått dessa inspelningar. Det fanns också en önskan att de skulle spridas, som jag har förstått det rätt. Och när man lyssnar på det så är det ju väldigt kusligt. Det är det blodiga svärdet och det är ett skott mot pannan. Det går fort att dö och det är, vilka vill dö nu? Vilka är beredda? Kom fram, säger pastorn. Så att jag menar, när man lyssnar på det språket så är det väldigt skrämmande.
Ja, det förstår jag. Och hur mycket symbolspråk man nu hade eller inte hade, så fanns ju ändå, tänker jag, eftersom vi hade med oss att det fanns dödsfall och hade skett, och man hade ändå talat om att det fanns liksom,
och de skulle man inte beklaga och sörja.
Nej, så tror jag att det skapade en rädsla hos människor som man kanske inte såg på ytan och som man kanske inte ens vågade tala om, just för att vi var så åtskilda i våra, för då kanske man var svag och man så det kan mycket väl ha varit så att man tog det mer bokstavligt. På
det där stämmer med vad före detta medlemmar berättar för mig, att man var rädd att visa sig svag, man var rädd att vara fel, så att man höll sin ångest och sin rädsla inom sig så gott man förmådde.
Jo, men det kan jag också säga, så var det för mig med.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi har ju fått en del frågor också till dig, Rigmor. Som är mer tydliga. Men alltså innan innan vi går in på dem så är det lite roligt också, för vi har ju faktiskt fått en del beröm också.
Ja, visst har vi fått det.
Vi har fått beröm till exempel att vi lyckas med balansgången, det här med det privata och personliga, utan att det blir för. Vilket är roligt och vi gläder oss åt. Och vi har också fått höra att den här samtalstypen vi har, alltså vi samtalar i våran podd på ett ganska så lätt sätt, eller man ska säga. Det är ju det som vi önskar ska komma igenom.
Ja, det är ett val, tänker jag, vi gjorde det. För att många liksom duktiga podcastare, de gör ett stort fint jobb genom att de klipper. Så att det blir roligt och rytm och lätt lyssnat så. Men vi har ju valt egentligen att låta våra lyssnare delta i samtal så som vi under ett par års tid innan vi börjar med podcasten som vi har samtalat.
Ja, men vår tanke var ju lite grann att man som lyssnare ska vara en fluga på väggen och höra, få lyssna på när du och jag sitter egentligen i soffan och snackar och pratar. Och att det ska vara ett sånt flyt och genuint samtal. Så det är vi glada att det är vad våra lyssnare uppfattar också.
Men det är också kul, tänker jag då, med lite salt i soppan. Mm. Och om man går in på vår Facebook-sida så kan man se att en man, han heter Jonas i förnamn, han skriver så här: tidigare så var jag lite skeptisk till om det gick att närma sig ämnet med ett utifrån perspektiv utan jämförbara erfarenheter. Att det bara skulle bli en steril och allmänmänsklig terapiberättelse med utgångspunkt i det vanliga perspektivet om norm och avvikelse, vardagsmänniskan och mediesnasket. Men podden växte verkligen för mig med den här korsbefruktningen mellan era berättelser. Mm. Jag tycker det är kul och jag har svarat honom att det här att en lyssnare kanske har en skeptisk inställning och men inte fastnar i sin förutfattade mening. Mm. Utan när det börjar liksom kännas intressant, ja men, billigt talat, rullar med oss in i dialogen. Mm. Men också är jag tacksam för, det är ju genom åren personer som denna Jonas som gör att man skärper upp sina försök att förmedla någonting som man kan och vet men som också kan verka flummigt. Mm. Och är det för många i olika sammanhang. Mm. Så det blev vi ju glad för. Mm. Sen har vi ju en annan man också som heter Teddy. Och han är tydligen en kollega på psykologsidan som skriver så här: vansinnigt intressant att höra Rigmor berätta om de sekteristiska mekanismerna bland jungianerna. Det är på hög tid att psykologer städar bort den psykoanalytiska skiten från våra egna led. Och då, jag tackar ju honom också därför att jag håller med om att i den här yrkeskåren som jag tillhör så ingår ju att man under sin utbildning går i en så kallad läranalys eller lärterapi. Och då handlar det om att man lämnar ut sitt innersta till en överordnad, mer erfaren psykoterapeut eller psykoanalytiker. Men är det ett komplicerat ärende så går ju han eller hon till sin handledare. Och på det här sättet så har ända sedan Freuds dagar liksom potentiellt pinsam för den berörda, potentiellt pinsam information filtreras upp i ledningen för terapeutiska grupperingar. Och det funkar faktiskt som upplevelse av makt. Man kan inte ta tillbaka det man har berättat och då vill man liksom inte stöta sig med dem upp till. Så att det ger en slags inofficiell, men för dem som är underordnade, en kännbar maktställning åt den ledande gruppen. Mm. Även i fastän vi jobbar med myndighetsöversyn och så vidare, när vi är legitimerade läkare och psykoterapeuter.
Och det är viktigt att prata om det också, som vi gör.
Ja.
Och det är kul att det finns de som då inom samma yrkesgrupp ser det och tycker lika och uppskattar det.
Ja.
Så det är jättebra. Ja. Sen har vi fått lite frågor också till dig, Rigmor. Och en fråga är utifrån dina berättelser nu då, så har du fått frågan om du har helt brutit med det sekteristiska i Junginstitutet.
Ja, men den är jag ju glad att få förtydliga då. Mm. Därför för mig är Jung-institutet, precis som Karolinska institutet, en utbildningsväg som jag har gått. Mm. Och jag har inga, varken brutit eller hängt kvar med någon slags bindning till Karolinska institutet och inte heller till Jung-institutet.
Mm.
Utan man, när jag har tagit mina examina på respektive ställe, så använder jag vad jag har lärt mig och då uppdaterar mig förstås kontinuerligt på vetenskapliga framsteg och på beprövad erfarenhet, tar del av det från kollegor och så inom mitt yrkesfält.
Mm.
Så det finns ingen brytning på det sättet. Mm. Men jag kan också nämna då att den här gruppen som jag tillhörde under utbildningen, det var alltså en slags politisk schism mellan den gruppen och det gamla Jung-institutet som grundades av Jung på 50-talet. Och det var så att den här gruppen som jag tillhörde, de bildade sen ett eget Forschung und Ausbildungszentrum för tiefenpsykologi nach C.G. Jung und Marie-Louise von Franz. Så att det blev en slags spricka däremellan. Mm. Men jag är utexaminerad vid det gamla Jung-institutet. Mm.
Kan man säga att du, utifrån det du har berättat, så tar du avstånd från det som du upplevde som sekteristiskt, men du har tagit med dig det som är läran, om man säger så, som är den offentliga läran, om man säger
ja.
Som.
Ja, ja. Mm. Jag har den examen.
Ja. Precis.
Men samma person, jag misstänker eller undrar, det kanske är en läkarkollega rent som har ställt de här frågorna.
Mm.
Hon, jag har inte frågat om hon vill bli omnämnd med namn, så vi kallar henne en lyssnare, men med ett kvinnligt namn då.
Mm.
Hon frågar ju också mig om jag fortfarande praktiserar den jungianska terapin i mina terapier. Det tycker jag vore roligt att få
berätta om det, tycker jag.
Ja, men en sak som jag har daglig användning och glädje av, det är ju att analysen och uppmärksamheten mot sömndrömmar.
Mm.
Alltså att människans hjärna i sömnen, i det vi kallar drömsömn, rapid eye movement sömn, sorterar ut de näraliggande upplevelserna och minnena av det.
Mm.
Och i de här så kallade djupsömnsperioder bearbeta mer långsiktigt, filtrera bort sådana minnen man inte använder, modellerar om, att det hela tiden minnessystemet rör sig.
Mm.
Och min tanke är, när jag jobbar med drömmar, det är ju att om jag till exempel river upp ett sår på huden, så försöker ju min kropp att läka ihop såret av sig självt utan något annat. Och då tänker jag att det är så vi, det är med oss levande varelser, att drömmarna vill oss väl. De försöker läka ihop trauma. De försöker förtydliga det som har varit bra.
Mm.
De försöker liksom att hjälpa oss framåt till nästa dag, nästa vecka, nästa livskapitel ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Och det är min hypotes. Alltså jag tror inte på drömanalys där en analytiker sitter och är genomskådande och säger, hör du, jag tror att det är så. Jag förstår ungefär som är min röntgenbild i din dröm.
Mm.
Att du har nog tänkt det här och det här.
Mm.
Det är inte så jag använder drömmar, utan jag har det här positiva att liksom.
Jag vet att du någon gång sa att det är som att spegla själens läkning. Det tyckte jag var ett bra sätt att beskriva.
Så.
Att man liksom, för det kan jag ju säga, för att vara lite personlig, eller kanske privat för den delen då, att jag är också, jag drömmer ju som alla andra, och i min process efter Knutby så kan jag ju se jättetydligt hur mina drömmar har, det är som en väg genom min läkningsprocess, och den har speglats i drömmarna, och det är jätteintressant att se hur ens inre faktiskt läks och att det speglar sig i drömmarna. Så att ja.
Du har delat den drömserien med mig, och då har vi kunnat, och det är det jag tror bland annat är ett användbart verktyg i den jungianska terapiformen. Mm. Att om man förtydligar i sitt vakna jag de här bildberättelserna som man är med om när man är medvetslös i sömnen, så kan man kanske påskynda. Och jag vill också säga att mardrömmar, de tycker jag också är
positiva. För de är lite grann som larmet går. Hallå, hallå, se upp med det här. Och ibland kanske det inte är så mycket att se upp. Utan man bara kör varningssystemet för att hålla sig alert. Men att, att drömmarna är välvilliga. En annan del av den jungianska terapin som jag har glädje av, det var ju att jag faktiskt var så intresserad av religionspsykologi. Och när jag gick den här utbildningen, då fanns det, då byggde egentligen de psykoterapiutbildningar och den psykoanalytikerutbildning man kunde få i Sverige på Freud. Och där ligger liksom ateismen som en slags grundton. Och att man har en reduktiv syn på religionens betydelse. Och jag kan ju säga det då, jag har ju fått jobba, dels under utbildningen så befann jag mig i en internationell miljö. Så jag hade, träffade ju kollegor som kom från Japan, från Tyskland, från USA, från England, från olika delar. Från Israel för den delen. Och i det utbytet märkte jag ju vad jag sen har märkt som läkare. Nämligen att när en av mina patienter har hamnat i livskris. Om han eller hon är uppväxt i en religiös miljö, familj. Så i livskrisen så kommer de här tidiga erfarenheterna, de här tidiga präglingarna i dagen. Och då har jag sån glädje av de som vill och de som är öppna för det. Och det är inte alla, men de patienter och klienter som vill, så kan jag, om jag har en person som du som har varit växt upp i en kristen miljö, så kan jag Nya Testamentet, jag kan gamla, vi kan använda de metaforerna. Och har jag en patient som är jude, eller judinna, så kan jag använda Tora som är gamla testamentet. Och jag kan även påtala saker som finns i Talmudläran till exempel. Och har jag en person som har växt upp i en muslimsk miljö, så kan jag en del delar av deras heliga texter, Koranen. Också deras av, jag menar, de har, alla religioner har som sagt sina sektbildningar. Och har jag en muslimsk medmänniska, så kan vi prata om salafismen, wahhabismen, sufismen. Och kommer jag ifrån en familj som är del av shia-kulturen, så är det lite annorlunda mot om min släkt har växt upp med sunni-grenen av islam. Och jag har till och med ett exempel när jag var företagsläkare, en kvinna som kom till Sverige, hon hade varit i USA innan dess på assignment, och hon är från Hongkong. En kvinna i 30-årsåldern, superskärpt IT-specialist. Och hon hamnade i livskris, identitetskris. Och jag glömmer aldrig när jag då tog upp med henne I Ching, den här orakelboken som Jung var fascinerad av och jungianerna använde. När jag bara sa I Ching, så var det som om hela kvinnan lyfte från stolen, så högt, så ryckte hon till. Och då visade det sig att det var för henne pinsamt. För det var ju vad farmor och mormor hade hållit på med. Och kom hon i Sverige med sin företagsläkare. Och hon fick så starka drömmar med så kallat, hon kallar arketypiska motiv. Alltså mytologiska motiv som liksom bara vällde upp som en kraft in i hennes sömndrömmar. Och hon menade, och jag tror att det var så, att det bidrog till hennes återhämtning.
Ja, men det här kan jag ju verkligen bekräfta, därför att var det någonting som vi saknade många gånger i Knutby under alla år, så var det att människor utifrån, tänker jag kanske mest på media och den biten som vi mötte då, hade en sån okunskap när det gäller religion. Och det var väldigt svårt att liksom prata, för att folk förstod inte och hade inte kunskap. Och det tror jag, jag tänkte faktiskt på vi har fått en lyssnare som har skrivit, som jag tycker är lite intressant just utifrån det du säger. Hon skriver så här, men hon var en läkarkollega till dig. Alltså inte någon du har jobbat med, men en läkare. Som skriver så här: framförallt imponeras jag av Rigmors kunskaper Själv har jag aldrig riktigt fått hjälp att bearbeta traumat jag varit med om manipulation och religiösa hot. Den terapeut jag gick hos var socionom och vänsterdriven utan kännedom kring religion, förutom Buddha, citat som finns inom mindfulness KBT, vilket hen köpte rakt av. Alltså här, hon berättar ju det, att det fanns inte kunskapen som hon behövde för att få hjälp utifrån sina religiösa, sin religiösa bakgrund, och där hon hade tagit
stryk. Alltså det är väldigt intressant också att hon märker att inom KBT och även dialektisk beteendeterapi, DBT, så använder man, och är väldigt inspirerad av, den buddhistiska traditionerna. Mm. Och mindfulness är också ett sätt att i ett meditativt tillstånd knyta an till den traditionen. Men alltså alla de stora beprövade religionerna är egentligen ute efter den gyllene regeln, och hitta harmoni och hitta en styrka som man kan stå för sin identitet och inte rycks med av rörelser, sociala och ideologiska rörelser hit och dit.
Mm.
Men jag vet vad hon menar, därför att man går en yrkesutbildning och blir psykoterapeut, och då är det ungefär som i den här anekdoten om att ja, jag har tappat min nyckel och det är mörkt ute.
Mm.
Och jag står under gatlyktan och så letar jag efter min nyckel här där det är upplyst.
Mm.
Men om nyckeln ligger någon annanstans ute där det för mig är ett mörkt fält, så kommer jag inte att hitta nyckeln. Och så tänker jag att det har varit för mig med religionskunskapen. Det är verkligen inte alla mina patienter och klienter som har varit intresserade av det.
Mm.
Och det är verkligen inte alla som överhuvudtaget vill tala om sina drömmar.
Mm.
Men många har gjort det och tyckt att det har varit fascinerande att se att det inte är något där Rigmor på något sätt ska leda mig rätt.
Mm.
Utan att där vi har en dialog runt bilder som uppstår i från det här medvetslösa tillståndet när själen försöker då att läka ihop, och att man liksom för upp det till medvetet. Och idag är jag så gammal, så nu har jag räknat efter att jag har nog fått kommentera och lyssna till ungefär lika många drömmar, och det rör sig om tiotusentals, som Freud eller Marie-Louise von Franz hade gjort i den här åldern.
Mm. Ja, men, och det är ju intressant om man går tillbaka, just att även om inte alla vill, så finns det kunskap, så kan man få prata om när det gäller utifrån religion och sånt. Och det är viktigt att det finns, och det saknas, upplever jag,
ja, men
den faktiskt, kunskapen.
Ja, och det är ju vad mina patienter och klienter då ofta säger. De brukar säga så här ungefär, att de som har tyckt om att gå hos mig, de brukar säga att ja, men när jag har gått till den vanliga doktorn eller när jag har gått till den vanliga psykologen, då får jag liksom prata deras språk.
Mm.
Och då får jag inte låtsas om det här som jag tänker och känner och det som jag har haft med mig sedan jag var liten. Men det kan jag göra med dig. Mm. Och då är det den här,
det är väl precis så det ska
intresset
vara,
för religionspsykologi. Mm. Ja, för mig är det.
Mm. Mm. Vad heter det? En annan sak som jag också fått, som jag tänkte jag skulle fråga dig om, det är att har du upplevt, likt Jung, att dina patienter någon gång blir plåster på dina sår? För det vet jag, vi pratade om det förra gången, eller förra gången när du pratade om Jung, att det var så. Hur känner du?
Alltså det är ju, då är man inne i det här narcissistiska. Ja. Att man tänker sig att, åh, min patient kan leda mig vidare, kan få mig att förstå mer om mig själv. Nej, jag tror inte det faktiskt. Därför att det där har också att göra med fenomenet motöverföring.
Mm.
Att man som terapeut eller läkare binder upp sig och känner att min patient ska betyda någonting för min del.
Mm.
Och då blir relationerna med en patient väldigt komplicerade, vilket de blev i Jungs fall. Så antingen blir man en guru som samlar som anhängare, eller då sektlika medlemmar runt omkring sig. Eller också så får man slitningar och komplicerade konflikter efteråt.
Mm.
Så jag är glad att jag fick belysa det.
Mm.
För att det så vill jag inte jobba.
Nej. En sista fråga till dig, tänker jag. Som också har kommit upp. Det här med när du pratar om Jungs hemligheter. så då blir det ju nyfikenhet och fråga varför du inte berättar den. Vill du bara berätta varför du inte berättar den?
Ja, alltså det är flera som har frågat. Ja. Och då är det ju så här att vilken hemlighet som gällde för Jung. Om jag skulle berätta det i en podcast så skulle det vara någon slags sensationsprat. Mm. Om jag tar upp det så kommer jag göra det på ett annat sätt. Mm. Men det vi ville belysa, det var hur hemligheter kan användas. Alltså, det var en typ av hemligheter i Knutbys ledning.
Mm.
Det var en annan typ av hemligheter vid de här jungianernas, den här ledande kretsen. Men effekten blir att det används manipulativt.
Mm.
Den som anförtror hemligheter till en underordnad eller person i beroendeställning blir ju också rädd att den personen ska lämna och gå vidare och vara fri att berätta.
Mm.
Så då blir det som hållhakar. Man blir rädd att, i mitt fall då, en utbildningskandidat ska gå vidare i sitt liv.
Mm.
Man vill hålla kvar den i det här. Och i vår krets, Marie-Louise von Franz har faktiskt skrivit i en av sina böcker att det finns olika grader av jungiansk analys. Hur djupt den här individuationsprocessen att bli sitt större själv går. Och den högsta nivån, det är den fjärde nivån. Och då ska den analytiska processen pågår, och hon använder ordet im evigen. Alltså för alltid. Man ska aldrig avsluta sin analys, utan man ska traska där och gå. Och i mitt fall var det ju så att jag kan erkänna det att efter ett par tre år i analys så kunde jag ju förutsäga hur de skulle tolka mina drömmar. Så det var inga stora nyheter. Så att jag använder drömtolkningen, men jag använder den på ett annat sätt. Till exempel att i mitt sätt att jobba med drömmar så har jag som en dialog med, och då är det ju bra att du får bekräfta eller protestera med den som har fått drömmen. Medan det under min utbildning var så att jag hade skrivit ner mina drömmar i två exemplar, och det ena till analytiken, det andra hade jag framför mig. Och sen var det som att analytiken förkunnade rakt ut, kanske ställde någon fråga, men det var inte den här dialogen. Nej. Och det vill jag ha.
Och det är min upplevelse att du har, så det kan jag bekräfta. Jag tänker på det här med hemligheter, bara för att återknyta till det, så tänker jag också att precis som i Knutby och för din del med Jung, så finns det hemligheter som vi inte är menade för offentligheten. Vi är inte sådana som vill sitta och gotta oss i vad som helst.
Tack.
Så berättar vi inte. Och det är inte samma sak som att vi håller med om de hemligheter som var. Tvärtom. Nej. Men allting är inte för offentlighetens öron.
Nej, men tack för att du förtydligar det. Mm. Därför att det har att göra med tystnadsplikter. Ja. Jag känner ju till hemligheter som gäller medlemmar i Knutbysekten. Mm. Och som jag inte delar med dig. Och jag känner till, som sagt, hemligheter ifrån Schweiz som de får vara där de var. Men att hemligheten binder.
Precis, mekanismen.
Och att man blir bärare av andras hemligheter kan leda till att man själv börjar ha hemligheter och till sist blir isolerad och ensam.
Precis. Det tycker jag var en väldigt bra slut på vår podd idag. Så vi stannar där. Vi har ju mer vi skulle kunna prata, vi har fler frågor. Vi får ta det ett senare poddprogram.
Låt oss göra det.
Bra. Tack för idag.
Tack Emma.
Vi har tagit kontakt med Åsa Waldau, för detta Waldau, hennes advokat, och även Urban Fält, som har annat namn idag, hans advokat, och gett dem utrymme att bemöta det som sägs i podden. Vi har inte fått någon respons från Åsas advokat. Vi har däremot fått kontakt med Urban, och där han uttrycker en ånger över det han har gjort illa för detta medlemmar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.